Nu ska vi träffa en jordförbättrare som grävt i myllan under många, många år. Både här i Sverige och utomlands. Både för sin egen nytta och glädjes skull. Men också i ett större sammanhang där odling verkligen är en livsnödvändighet. Kristina Robertson Pierce har under ett kvart sekel varit engagerad i både mänskliga rättigheter och miljöfrågor och under de senaste åren varit ordförande för Framtidsjorden. Det är ett internationellt nätverk som stöder olika projekt som har en hållbarhetstanke som inkluderar både jorden och människan. Nu när vi här i världen precis närmat oss framtiden genom att än en gång byta år tänkte jag att en engagemangsräv som Kristina och som också då är medlem i Framtidsjorden vore den allra bästa att prata med om just jordens framtid. Och det som skulle bli ett samtal om odling och miljöförbättring blev även ett grävande ner till samhällsutveckling och aktivism och engagemangshistoria. Men vi börjar med en engelsklärares komposter, solrosor och jätter i Mosambik.
Jag skulle undervisa engelska och blev indragen i anglikanska kyrkans flyktingprogram. De hade ju interna flyktingar. De kom ju från landsbygden och in till Maputo för att inte rebellerna eller de här gerilla eller vad de nu var, uppviglarna.
Vilket år pratar vi om?
Ja, nu talar jag för år. 94 skulle jag kunna tänka mig att jag åkte ut. Och då var jag med i deras flyktingprogram för att de här som flyttade in från en by som hade blivit anfallen, de flyttade till samma område i en förort till Maputo. Och delade på allt de kunde dela på. Och det visade sig att de kastade sopor i hål som de grävde. Och då väckte pappas snack till liv i min hjärna. För det var det han sa. Ta vara på soporna, gumman, så får du fin jord. Och jag började fundera när jag såg ta vara på soporna. Men det gör man ju inte när man kastar plastpåsar och vad som helst i ett hål och sen fyller igen med sand. Så jag började försöka lära dem att sortera det här genom att jag sa jag tar hand om det som är icke-organiskt och ni lägger det organiska i era hål. Sen så när det där hålet har fyllt så la jag på lite jord och så strödde jag över solrosfrön. Och då var det fantastiska upplevelser alltså. När man kommer ut till de här flyktingbyarna. Och de bara står och hejar vid vägen och säger Kristina, du måste se din gula cirkel. Då hade ju solrosorna växt. Fyllt den där cirkeln, hållocket. Så där växte det solrosor. Och runt omkring ingenting. Och så odlade vi upp flyktingarnas jord. Lotter. Vi gjorde sophål av dem. Och sen så fort det var något som var klart så satt man jordnötter eller majs eller lök eller tomater. Vad helst man hittade sådde man just där.
Så alla blev självförsörjande till slut?
Ja, med getterna. Ja, för getterna det fick de utav mig. Jag hade en getprogram i det här.
Alltså nu måste jag säga att du åker till Mosambik för att vara engelsklärare egentligen.
Ja,
på slutar med att du sugs upp i det här programmet.
Jag var engelsklärare på universitetet. Ja. Mitt uppdrag var att lära universitetsstuderande tillräckligt mycket engelska för att klara sina studier. Alla bra läromedel var på engelska. Läsförståelse. Och då la jag upp ett system och vi skrev en egen grammatik. Och det var en grej, men det kunde jag inte hålla mig sysselsatt. 40 timmar i veckan. Utan lyckades under den perioden bli engagerad i anglikanska kyrkan. Jag blev helt enkelt kristen på gruppen. Och med de anglikanerna så visste jag att jag kom ut till byar där jag kunde jobba. Och där lärde jag upp dem på pappas gamla kompostodling. Och då hade pappa också sagt någonting om att alla... Han pratade om att man skulle ha närhushåll och han pratade om att man skulle kunna ha allt man behövde för överlevnad skulle finnas inom promenad avstånd från hemmet. Ungefär som man lägger en vedtrave på halva vägen till utedass och sånt där. Så man ska kunna hämta hem ved samtidigt. Men, och då blev det ju så kul, va? Att jag köpte så fort jag fick tag på ett enda litet getpaket. Alltså en get med en gettjej och en getkille. Mm. Så köpte jag dem. Och de kostade ju nästan ingenting. Alltså för en med utländsk lön. Och den placerade jag som fadderbarn i de här familjerna som hade gått med på att försöka odla på kompost.
Så det var ditt getprogram?
Ja, det var getprogrammet som stödde kompostodlingen. För där visste jag att där kunde de få morotsplast, de kunde få massvis med gott och stoppa i sig. Och så fick vi getbajs. Så det var bra för det. Men de fick inte ta livet av getterna. Man fick ta mjölken, man skulle se till att det blev getabarn, fler getbarn. Och när alla killgetter föddes så bestämde byn var det var vi skulle fira. Och den fick man äta upp. Alltså. Så jag hade när jag lämnade Mosambik omkring 800 getter. Men där fick jag då testa det här som pappa hade lärt mig.
Vad jobbar din pappa med?
Han var bagare.
Ah, bagare med stort odlingsintresse då?
Ja, han var bagare och han fiskade och han odlade. Men pappa odlade under alla år, under hela sommarperioden, i drivbänkar. Man hade ett lock av glasrutor som han ställde så att solen sken in och det blev varmt och mysigt och fuktigt. Ja, i alla fall. Så det lärde jag mig massvis, att aldrig rensa bort ogräset och kasta det, utan ta vara på det, gör kompost av det eller gör gröngödsel av det. Och det, ja.
Men det var till självhushållning då som din pappa odlade?
Han odlade bara för självhushållning. När vi gjorde sylt och saft och marmelader, allting var bara, det ska vara räcka åt oss. Det som blir över ska vi ge till de som är på gränsen som inte har eget. De får. Jag visste ju då hur man skulle göra. Jag visste inte att det heter permakultur. Men jag visste att man skulle inte låta en enda liten bit mark stå oanvänd. Allt sånt där hade jag fått lära mig utan att veta att det hade ett namn. Det bara var så, va?
Rent bondförnuft.
Ja, alltså det är klart att man ska använda marken. Det är klart att om du inte har någonting du kan så just då, för det håller på att bli vinter. Ja, men gröngödsla då. Så att du inte förlorar jord eller fuktighet eller vad du nu kan tänkas förlora. Kolla, vad behöver jorden? Är den hård? Är den sandig? Och så fick jag lära mig då ta pappan när jag var så där jätteliten hur man skulle känna på jord. Jag kan inte tala om för dig hur jord ska kännas. Men jag vet det. Men jag hade aldrig hört talas om biokol. Det visste inte pappa vad det var. Och bokashi visste han inte heller vad det var. Och vad finns en sån här till? Som, och maskan hade ingen tanke på att man skulle kunna göra andra hållet med maskarna. Utan maskarna, de var utomhus. Va? De skötte utomhusodlingarna. Jag har mina maskar inomhus och de får göra jord åt mig. Va?
Mm.
De gör toppen jord åt mig.
Du odlar maskar också kan man säga.
Ja, det gör jag.
Ja. Men jag tänker på allt det här då, ditt liv som startade faktiskt med en odlande pappa och all kunskap som du ärvde av honom. Och sen flyttade du då till England och fortsatte där. Och sen på något vis så hamnar du då i Mosambik. Och ja, där blir det också odling.
Ja, ja, detta är ju verkligen märkligt. Ja. Att jag ska hamna i Mosambik där de har interna flyktingar och behöver använda minsta lilla bit av jord till att odla på.
Ja, det blir fulländat där. Att du,
ja.
Ja, då tar du alla kunskaper. Men ditt stora miljö engagemang har inte
finns fortfarande, inte, nej. Det har inget som helst miljö. Nej, nej. Det här har inte med miljön att göra. Det här hade bara med odling att göra. Odling och bra jord, odling och bra jord. Vad kan vi odla här som vi kan odla mer av? Som vi kan se till att grannbyn får. Och så får vi någonting av grannbyn. Hur ska vi göra med våra djur som inte förstår jorden? Allt det där hade jag med mig. Och så kommer jag hem till Sverige. Och upptäcker att jag är på väg till Bolivia. Högplatån i Bolivia är på väg till.
Varför är du på väg?
Ja, det vet jag inte faktiskt.
Men vad skulle du göra i Bolivia då?
Det där skulle jag undervisa engelska. Men det var ju också helt, helt knasigt. Därför man undervisar inte 18-åriga bondkillar som inte ens talar spanska utan talar aymara, ett ursprungsfolksspråk. De har inte ens spanska som modersmål. Och då ska de plötsligt få 4 timmar engelska i veckan. För att det ska vara utvecklande för dem. Jag kunde inte komma på hur man skulle kunna undervisa i engelska 4 timmar i veckan.
Så vad gjorde du då istället?
Då gjorde jag de här komposterna. Då upptäckte jag att de gjorde precis likadant som på flyktingboendet i Mosambik. De grävde ett hål i marken och stoppade ner skiten där. Och då fortsatte vi. Vi grävde ett hål i marken. Här var de rektangulära hål. I Mosambik var de runda. Men vi körde med ruttnar inte istället. Plast ruttnar inte. Och då la man dem i en hög. Och sen så fick de lägga sina de här ruttnar i rektangeln. Och så fyllde vi på jord när den var full. Och sen sådde jag mina gamla solrosor. Det hade jag förälskat med solrosor. Och sen gick det ett par veckor, en dryg månad. Så kom den elev framrusande till mig när jag kom hem in på morgonen och sa: Kristina, det har skett ett under. Du måste komma och se vår kompost. Ja, då blommade den i en rektangulär liten bit. Med solrosor? Ja, de upptäckte ju, det här var ju någonting jättefiffigt. Det här alltså, att kunna binda den jorden, den fattiga, hela högplatån i Bolivia har ju varit ett innanhav. Och så har det dränerats, alltså runnit ut. Och nu är det alltså en torr, sandig havsbotten 4000 meter över havet. Och med salt, lite saltig och lite äckel. Och så lite plastpåsar som ligger där och förmultnar inte, va? Och sen går korna och de andra djuren och så äter de det de inte borde äta, det vill säga plastpåsar. Och så fylls de deras många magar med det och så dör de. Så då måste vi ju då, i det här då, för hade ju killarna fått lära sig att man skulle sortera bort plasten. Den fick man ju inte ha i komposterna. Och då upptäckte de ju att då blev det ju mera plast över för kor att äta. För då, alltså, då låg den ju inte ingrävd i jorden längre, utan då hade de ju kastat den bara. Och då sa man, vi måste hitta på någonting. Vi måste göra någonting med plasten. Ja, då var det en som kom på, vi skulle kunna väva plasten. Så vi hade vindskydd när vi skulle odla vitlök.
Det var ju innovativt att komma på det.
Ja, det tyckte jag var så piffigt. Så då vevde vi ihop så här, trädde, vevde upp plasten. Och så fick de upptäcka att den brändes sönder av solen. Det var ju spännande. Den försvann. Det blev stora hål i det här vindskyddet. Och sen lekte vi med det. Vad kan man göra av att solen är så stark? Kan man bli av med plasten på det sättet? Piffigt.
Steget när odlingen... Alltså,
när blev det miljö?
Ja, när blev det miljö? När blev det så här att all den förvärvade kunskapen och insikten om jorden och, som du säger, jordens betydelse och människans relation till det faktiskt blev att det handlar ju om jorden på hela den här planeten.
Det skulle man ju gärna vilja veta när det blev så.
Du vet inte det riktigt själv, eller?
Ja, det blev alltså inte förrän jag kom in i föreningslivet i Sverige. Jag åkte ut till Mosambik med Afrikagrupperna. Och de hade inget miljöprogram. De var befria Nelson Mandela och ANC och demokrati. Va? Jag åkte ut till Bolivia på ett stödprojekt där det gällde att odla upp marken. Därför att de behövde det. Inte för miljöns skull. Utan de behövde mer potatis. De behövde mat och djuren. Men när jag kommer hem till Sverige, då kommer jag i två föreningar. I Svalorna och i Afrikagrupperna. Där det finns miljökämpar. Och då börjar det gå upp en sån här liten talldank. Att det här är ju någonting som hör ihop. Och jag hade då börjat med att det var på... Jag gjorde ju allting på nära håll, med närmiljön, med folk som var direkt engagerade, med folk som tog reda på det här själva. Inte det här att man, så ska vi göra, det ska vi ha. Utan, ja, vi testar, går det att ha potatis här? Låt oss se hur man gör. Låt oss se hur man kollar om det går att odla potatis. Ja. Och så höll vi på det där sättet och jag började mer och mer förstå att min kunskap var unik egentligen när det gällde den givande delen av det här samarbetet. Vi som samlade ihop pengar för att få egen insats till våra projekt, ekologiska projekt i syd. För jag var den som hade jobbat med det. Sen började komma in svenska grupper som har dels jobbat praktiskt, men framför allt som bryr sig om miljön. Som talar om det. Jag talar om jordförbättring, så talar de om nödvändigheten av att binda jorden. För att den inte ska erodera. Och, alltså, vi har helt olika anfallsvinklar. Och jag har ju den förmånen då att jag kan vara mycket mer positiv. För jag börjar ju från här.
Från den lilla plätten.
Ja, ja, från den här, ja, det ser man inte, nej. Från den här lilla plätten runt mig. Och ser, vad kan jag göra bara på mitt fönsterbräde? Vad kan jag göra i den lilla, lilla pytteskalan? Till att förbättra någonting som har med mitt sätt att leva. Och jag tänker inte ens då i ordet miljö. Utan jag tänker mer på en levnadsstil. Att man tar vara på det man har helt enkelt. För alla dessa år är jag fortfarande mer engagerad i närmiljön. Bota. Alltså förbättra. Och om det är någonting annat. Ta fasta på det som är bra.
När du började se dig faktiskt som den miljöaktivist du är och har varit ändå i många år och starkt brinnande. Fast du vill inte ens använda ordet miljöaktivist egentligen. Du har ett annat ord som du tycker om. Som du...
Ja, vad kan du vara som bär mig emot? Alltså, ja, det är klart jag brukar säga jordförbättrare. Det är ju det att det är ju samma som den kinesiska medicinen egentligen. Det är ju helhetstänket. Och om jag nu fick ta tillbaka allt dumt jag sagt att jag inte är miljöaktivist, så är jag ju för helhetstänk alltså. Och det är ju vad miljöaktivisterna är för. De står ju för helheten.
Alltså, man kan säga att du är det, men du gillar inte ordet.
Nej, jag gillar inte ord.
Ja, men då kör vi med jordförbättrare då.
Ja,
för, det blir ju
för jag tror att jordförbättrare är det vi egentligen, om vi satsar på att vi är jordförbättrare. Då har vi har inte sagt att vi ska inte göra det och det. Och det och det är fult. Och man ska utan vi har bara sagt att vi ska bara satsa på det som gör situationen bättre. Vi ska inte satsa på att hacka ner på de som gör fel. Vi ska lyfta upp de som gör rätt. Vi måste visa på vad det finns för bra, billiga alternativ till att förbättra livet för dem som bor i området. Först därefter kan vi gå vidare och se om det sättet att förbättra skulle passa ett område längre bort ifrån oss.
Ja. Är det som är steget då, att du gick från, man ska säga lite av, att tänka på odling och den jorden du just står på, att lyfta blicken. Är det det som blev steget till att bli då
miljöare, ja.
Miljöare, ja. Eller jordförbättrare. Ja. Alltså att se ja. Även lotterna i horisonten.
Ja. Men jag ville se dem efter det jag hade sett dem här hemma.
Och när tog du det?
Det var när jag blev medlem av Framtidsjorden. Då kom allt, det, nu det är skönt, har vi kommit fram till det. För då kom allting in i rätt folla i mitt liv. Då kunde jag plötsligt se att vi tar vara på vad de kan. Förvaltar det genom att se till att de får pengar. Som är det som är bristvara för de här människorna. Som har då levt med storbondealternativ och sånt.
Vad du beskriver nu, det är ju Framtidsjordens arbete. Så som man jobbar, att stödja, ja, helt enkelt jordbruk i andra länder.
Ja. Ja, och där är det hela tiden där också. Är det förbättringar det gäller? Det kanske inte bara är jordförbättringar. Nu är det odlingsförbättringar. Undervisningsförbättringar. Vattenförsörjningsförbättringar. Och det är nästan bara förbättringar vi jobbar för. Det är väldigt sällan vi jobbar mot någonting.
Men är det inte implicit att man måste jobba emot vissa saker?
Ja, men det får inte ta övertaget. Det får inte vara det man läser. Det får inte vara det man hakar upp sig på när man läser nyheterna.
Det är inte drivkraften, menar du?
Det får inte vara, tack. Det får inte vara drivkraften. De kvinnor i norra Indien till exempel, i Ladakh-området, som har lyckats att få sin lokala regering att förbjuda plastpåsar. Det finns inte plastpåsar i Ladakh. Det har de lyckats med att få väck. Då är det ju klart att jag håller med. Det är rätt. Då ska man försöka motverka. Men om man hade haft att välja på. Bli av med plastpåsarna. Eller skapa möjligheter för kvinnorna i den byn. Att odla aprikoser och göra marmelad av. Så skulle jag ha svårt att välja. Jag skulle nog spontant säga, det där får vi ta i två steg. Först måste vi ha råd, sen kan vi kämpa.
Då har du ändå hållit på med det här nu i snart 25 år. Ja. Men hur ska man få folk att engagera sig för, ja, miljön med tanke på, ja, hur världen faktiskt ser ut nu och klockan tickar? Och...
Ett sätt att engagera folk på riktigt, det är att göra det där man säger, grev där du står. Alltså, visa exakt vad du menar. Säg inte bara, du ska inte köpa palmolja. Visa varför. Alltså det går och gör det i serieformatet. Jag tror att vi är bättre på att läsa serier än facktexter. Jag tror att vi är bättre på att se bilder än att lyssna på ord. Det ska vara, ja, det ska vara mer humor. Det ska vara mera självironi. Det ska vara mera, och sen ska det vara lättförståeligt. Det är inte så lätt att förstå varför det är dåligt med eukalyptus. När den som vill odla eukalyptus har underbara argument för att det är det bästa sättet att utnyttja marken på. Och då är det inte ett svar på det att tala om att det är det sämsta sättet. Utan man får hitta på ett sätt som verkligen är bättre. Alltså, det är en sak att säga, odla inte eukalyptus, odla inte den här palmerna för palmoljans skull. Gör inte det här med GMO, utan vi ska tala om vad de ska göra. Man ska inte behöva hålla på att välja bort liten grej. Du ska få det här. Det är receptet.
Frågan är väl hur vi människor ska ta till oss det här komplexa. Och ändå försöka att liksom inte ge upp.
Ja, inte ge upp får vi ta tag i först. Säg då att vi kan inte klara av det här med det här komplexa. För ingen av oss kan sätta sig och läsa in sig på alla de här aspekterna. Det kan vi inte. Då har vi inte ens tid att agera för dem. Men det är ju, alltså, det där ingår ju i min storbutikssatsning. Jag har ju fått för mig att jag som pensionär kan göra greva där jag står. Så går jag ner då på ICA storbutik här nere. Och så lyfter jag på en liten burk. Och så säger jag, aj, så får jag tala för mig själv. För då får man göra när man är gammal. Och så säger jag, aj då, innehåller palmolja. Nej, då köper jag inte den. Så går jag till närmaste expedit och frågar, har ni verkligen ingen majonnäs utan palmolja? Ja, det vet jag inte, säger hon. För hon vet ju inte vad jag menar. Och sen får jag alla runt omkring mig där, tanter och gubbar, och diskuterar det där med palmolja. Och då har jag en liten grupp som engagerar sig i att ICA borde ta in majonnäs utan palmolja.
Mm. Så det är genom att prata om det som du sprider det. Och ja, så lite som droppen urholkar stenen. Ja. Inte genom tyngden, men nej, ständigt falla.
Ja, och sen genom att det egentligen ifrågasätta om jag har rätt. Det kan ju hända att jag har fel, säger jag. Men jag tror inte det är bra med palmolja. För jag har ju hört och så berättar jag vad jag har hört.
Du efterlyser lite av en ödmjukhet när man argumenterar. Är det så?
Ja. Jag tror att man faktiskt, ja, där det. Jag tycker ju att vi borde inte vara så jäkla självsäkra. Vi skulle kunna föreslå att jag lever så här, för jag tror att det är på det här sättet. Och jag känner att jag gör mindre illa åt klimatet genom att inte diska under rinnande vatten. Genom att grovsortera mina sopor. Jag skulle vilja uppmana många av mina arbetskamrater att lista de 10 personliga, alltså, insatser man vill göra för miljöns förbättrande. Alltså, gå ner och titta, vad är det för 10 saker jag kan göra utan att det bär mig emot? Jag menar, jag skulle gott kunna ändra mitt liv på 10 punkter och på det sättet förbättra en stor bit av den miljökaka som är runt mig.
Man tittar på millenniemålen nu, så ja, det närmar sig. Och
ja,
vad är vår största utmaning?
Ja, om jag, det är tjatigt, jag ser det värsta vi håller på med är vårt privata bilkörande. Jag tycker att det är värst. Jag tycker nämligen inte att jag märker någon som helst skillnad på folks beteende vad beträffar att åka, köra omkring till jobbet och från jobbet ensamma i bil. Alltså, jag har inte sett fyllda parkeringsplatser vid allmänna färdmedel. Det är det väldigt sällan, det är svårt att få parkering där. Jag ser väldigt få bilar som det är 2 personer i på rusningstider. Jag ser väldigt få bilar, förhållandevis få bilar, som har alternativt bränsle. Jag ser många som tar bilen till spåret de ska löpa 8 kilometer i, istället för att kuta fram och tillbaka till spåret. Ja, alltså, jag ser ingen riktig förändring av beteendet när det gäller att använda bilen. Det får kosta nästan hur mycket som helst i bensin, nästan hur mycket som helst i parkering och garage. Man tycks inte inse att det är ännu dyrare egentligen, att det förstör miljön också. Det gör det ju inte där vi bor. Alltså det förstår ju inte miljön på samma sätt att jag bor i det här huset. För här talar vi om olika värmekällor, vilket är miljöbra. Det gör vi inte med bilarna. Det är inte ett sånt samtal. Du kommer inte bort på ett party och då börjar prata om kör du på bio, bla 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 eller bla bla bla. Däremot så tycker jag att vi pratar ganska mycket om det här med att ska vi flyga? I förhållande till ska vi åka bil?
Men du som ändå vill tänka, inte sjukdom utan bot, utan vad kan vi göra? Vad kan man göra åt den här villrådigheten då? Om vi är lite överens om att det är ett skäl till att folk kommer i någon slags passivitet eller en apati. Så hur ska man komma över det hindret om man har en inre, man har ett inre driv för att göra något, men man vet inte hur? Särskilt inte när alla säger olika hela tiden.
Då tycker jag att vi har ett... Jag tycker att Naturskyddsföreningen, de har senaste åren förbättrat sin information. Oerhört, tycker jag. Rappare, roligare och lite mer ilsk.
Så det är lite av en paketeringsfråga.
Ja.
Och så skulle jag säga, du sa sista ordet ilsk. Ska vi ha lite mer av jävlar anamma i miljön?
Ja, alltså vi måste ha lite mer av vad, hur mycket lönare säger att vi gör något. Alltså, fan att det kommer bli översvämmade hela Mozambik om vi slutar och inte slutar att köra bil varje söndag till exempel. Det är en sak, det bryr man inte om. Jag kan få översvämma hela Mozambik. Jag kan inte ens se det framför mig. Eller hur? Men ta närområde för 17. Ta Kungsholms strand. Hur kommer det se ut om vattnet bara 20 centimeter? Alltså, vi måste få de här fakta, måste vi få förklarade för oss så vi kan ta på dem. Men vi måste veta vad det är vi lyckas med. De här små böckerna som ska få oss att leva bättre tycker jag är väldigt, väldigt bra nu för tiden. De har blivit väldigt mycket bättre. Det är roligt att läsa dem. Du blir glad, du ser jasså, om jag slutar med att göra det och det, då kan jag spara in. Då skulle jag faktiskt kunna flyga tur och ut till London utan att skämmas. Ja, det var ju ett dumt exempel.
Ja, men... Om man inte reser på 5 år, är det ens tur då?
Ja.
Om det ska vara för dystopiska då, trots att året snart här nu är slut och ett nytt år kommer. Ska vi försöka vara lite positiva? Men med tanke på världsläget och hur klockorna klämtar så där sista tolvslaget snart. Och så har vi ny amerikansk president som säger att miljöfaran är en hoax.
Jag tror att han kan vara ett fynd för miljörörelsen. Jag tror att vi kan komma och få hetsa upp oss så pass över honom. Det är en av de få ilskor jag har sett som positiv. Vi kan bli så förbannade på Trump alltså. Han kommer ge oss så mycket kol och lägga på hata miljöförstörarnas altare. Jag tror faktiskt det alltså. Jag tror att han är ett fynd. För att det finns ingen som skulle kunna få utlösa så mycket energi. Och nu är det ingen idé, alltså nu börjar de, man hör ju de börja mullra i kulisserna. Kan man bara få dem mullra till riktigt bra över honom? Jag tycker vi gör fel när vi sneglar på vad de andra länderna gör. Ja, om Norge ska ge 1000, då kan ju vi tänka oss att göra det också. Nej, vi måste ju stå för vad vi kan göra. Vi ska inte vara beroende av vad Norge kan göra, eller Tyskland, eller Sydfrankrike, eller något sånt. Alltså vitsen är ju inte att vi ska följa efter. Vitsen är ju att vi ska gå före och visa vägen. Vi är flata, vi svenskar.
Men behöver vi faktiskt inte samarbeta, att vi inte kan prata?
Vi måste samarbeta.
När det gäller miljöfrågan.
Ja, ja. Men du, jag kan ju samarbeta med dig fastän du inte tänker lägga några pengar i bössan för Frälsningsarméns fattiga. Det kan jag samarbeta med dig.
Ja, fast du inte vi tycker lika menar.
Ja,
det är det vi ville säga med den liknelsen.
Ja, jag kan göra det. Jag kan samarbeta med dig om hur vi ska göra med de här fjärilsodlingarna.
Ja, man kan samarbeta utan att ha samma...
Ja, man behöver inte ha samma grundinsats, för att det är inte poker vi spelar. Vi behöver inte alla satsa samma summa. Det är inte lotteri vi spelar, vi behöver inte alla ta samma lott. Utan vi engagerar oss i den förmåga vi har. Med de resurser vi har. Och har vi då inte valt något lämpligt, ja, då får vi ju se till att vi då som är miljökämpare eller jordförbättrare eller vad vi nu är, så får vi väl gå ut och försöka aktivera dem.
Jo, det är ju då en kritisk fråga hur man aktiverar.
Man går före dem. Man tror inte att man... När vi engagerade oss på 60, när vi började med att krama almarna och kårhusockupationen, då följde vi visserligen inledningen från Paris. Vi lärde oss utifrån. För då var vi ganska naiva svenska studenter och trodde att världen var en snäll värld. Men sen så kom det, och då började vi demonstrera. Vi gick tillsammans, vi sjöng tillsammans, vi hade facklor i luften tillsammans. Vi ställde oss på led mellan ryska ambassaden vid Fredhäll och amerikanska uppe på Gärdet och höll varandra. Vi var ute och sjösatte sådana här små Nagasaki-båtar i augusti varje år. Vi hade fasta dagar när vi var uppe och på Katarinavägen och lade en krans blommor vid Lamano. Vi gjorde saker tillsammans. Den svenska studentrörelsen kunde sin kalender. Och så gick man ut och så kramade man almen och så gick man hem.
Och varför är vi inte så där
naivistiskt
engagerade?
Varför? Eller? Vad är det som skiljer dåtidens studenter från nutidens? Prestationsångest. Här ska det, gud vad de får lära sig att råplugga. Alltså om man skulle studera den svenska studentkåren nu, så skulle man säga, vad är det de lär sig? De lär sig att läsa innantill och sammanfatta, läsa innantill och sammanfatta, lyssna på vad läraren säger och skriva ner och sammanfatta, jobba i grupp. Det har de lärt sig riktigt bra. Men de lär sig inte att i stillhet begrunda kunskap. De lär sig inte att tillsammans agera för den kunskap de har begrundat. De lär sig inte att vi kan rubba berg, nej det är inte berg vi rubbar. Vi kan rubba regeringar genom att slå sig ihop.
Du säger att det är prestationsångesten. Kan det inte sitta ihop med att det är ett mer individualistiskt samhälle?
Det är det också. Ja, ja. Visst.
Det är något shit mellan individerna som har försvunnit lite.
Ja.
Kanske fanns väldigt starkt i ett gammalt bondesamhälle.
Ja, ja. Det har du alldeles rätt i. Och dessutom inte bara det. Utan vi bor... Jag hör ju vad de säger. De tycker ju att det är alldeles åt fanders att de ska vara tvungna att bo hemma när de är 21 år. Det var inte en svensk ungdom i min ålder, i den åldern, när jag var ung, som överhuvudtaget drömde om att den inte skulle bo hemma när man var 21 år. Alltså, vi hade ju fullkomligt övertygade om att skulle vi flytta hemifrån, så skulle det vara samboende med massa folk, kollektiv, inneboende, kollektiv, bo på korridor, tillsammans, dela rum, tillsammans. Alltså, egen våning, egen lya. Nej, men det var ju... ingen fick för sig att man skulle kunna få det alltså.
Hur gör vi då i vår individualistiska, ensamma, prestationskrävande tillvaro som också visar på så otroligt mycket alternativ, så att vi springer omkring som åsnor och aldrig kommer fram till något hö. Hur ska vi rädda den här världen nu när 2017 bankar på dörren? Och du som har varit med så länge, får man säga förresten hur gammal du är, eller?
Ja, det får man göra. Man är 83 om det är rätt. Det vet jag inte.
Ja, men det har jag också räknat fram att du måste vara.
Ja.
Ja, så, och du har ju då gått från odling till miljöfrågan och du har hållit på i, eller om miljön, säkert 25 år. Alltså, kan du skicka med oss i denna lustiga tid som...
Mm, jag tror att det finns ett sätt man kan göra det på. Man får lov att aktivt lämna över. Nu menar jag verkligen aktivt. Inte bara så här säga till, kan ni ta hand om den här arbetsgruppen. Jag har på framtidsjorden startat ungdomsrådet. De har egen budget och de har egen agenda. De står för egna värderingar och eget. Allting som de vill göra så får de stå för. Det får de skriva ner och sen säga så här ska vi ha det. Det här ska vi jobba med.
Vad du överför är att vi måste släppa in ungdomen mer. Eller de som står för dynamiken.
Ungdomen och pensionärerna. Jag tror att man måste titta, vad är det för generationer vi ska ta tag i? Det är de här två i mitten. Från 30 till 40, från 40 till 50, 60. De har alldeles för mycket att göra. De kan inte engagera sig mer än vad de gör. Däremot när det gått och blivit pensionär kan livet te sig tomt och innehållslöst om du inte har förberett det innan. Så har du en massa kartonger som jag har som du måste städa. Men de är en enorm resurs. Faktiskt. Ungdomarna som fortfarande går på universitetet har kanske inte så mycket tid. Men de är ganska begåvade på att omvandla den lilla fritid de har i att göra någonting som de kan använda både i studierna och för att de tycker det är kul.
Ska vi försöka att börja skapa kit om det nu
ja,
har blivit?
Ja, jag tror vi måste göra kitet. Jag tror att vi måste göra det. Alltså, om man tänker på om man ska gräva där man står. Det är en gammal sån där. Att man ska börja där man är. Att man ska se... Vad är det i min nära omgivning som jag kan hjälpa till med? Jo, jag har till exempel en granne som går med rullator. Om jag ringer på hennes dörr och frågar, jag ska gå upp till centrum och handla. Vill du ha någonting från centrum? Så har du ändå... engagerat dig i någon annan. Ser du ett träd på din väg till centrum som står och ser ut, jag har nog inte fått vatten på 18 dagar, så kan du faktiskt ta med dig och ge vatten till det träd. Du kan ju öppna ögonen och sluta och snacka, det ska jag inte säga, nej. Snacka i mobilen ska jag inte ta upp.
Jag vet att du inte tycker om att folk bara går och pratar i sina mobiler. Nej. Men inte vara så introverta då i sin egen värld.
Alltså, ta fram det här. Vad ser du på vägen från hemmet till din buss? Kan du se tre saker du skulle kunna bara hjälpa till med? Eller förbättra?
Hur vi behandlar vår medmänniska. För du ser det på något vis som en del av... miljöarbetet.
Ja, det gör jag. Och ja. Den medkänsla. Och den alltså... självkänslan växer ju med att du blir delaktig i hur de du har mött under dagen går vidare.
Trots allt det som händer i världen, men med ditt positiva tänka att vi ska tänka bot och inte sjukdom, så önskar vi väl alla ett gott nytt år.
Definitivt ett ännu bättre nytt år än vad vi har haft i år. För det är inte bara på, det är på gott det här året också. Vi har ju uppnått, vi har varit i Paris, vi har skrivit på Folk har reagerat på vad Trump säger. Vi hör äntligen vad de säger om miljön. Nu ska vi bara säga ifrån också. Så gott nytt säga ifrån år.